Dopo Bonaio, vogliamo andare al bosco.
Det är lugnt. Det är lugnt. Och nu gör vi en liten röstkoll igen. Hallå. Underbart. Tack så mycket för maten. Och tack för en härlig och god gemenskap. Det är skönt att få känna den här gemenskapen och få samlas. Och så har just den här gått upp, Elisabeth och jag, att hade inte Jesus dött och uppstått, då hade vi inte varit här idag. Det är tack vare Jesus som vi får vara tillsammans med er och träffa er. Jag har ett ord som kom till mig som jag måste dela nu och som vi ska be för. Jag vet inte vem det gäller och jag vet inte vem som ska höra det, om det är här eller sen. Men vi ska göra det. Och sen ska vi fortsätta in och avsluta lite det vi höll på med innan. Det är så att vi har lite tid att passa här. Och då kan man sluta mitt i bibelsammanhang. Och sen har man då förmånen att få fortsätta där igen. Och allt handlar ju om Jesus. Bibelordet som jag tror är till någon nu. Det är från profeten Jesaja 57 och 15. Profeten Jesaja 57 och 15. Och vi ska ta och be en bön för detta också. Och då läser vi då i Jesu namn. Och allt vi gör här nu gör vi här i Jesu namn. Anbefaller det och be om den heliga andes ledning. Och tacka Gud att våra synder förlåtna, att vi är nyförlåtna, vi är renade. Och där du sitter nu så blåser bara Guds ande på dig. Du är ren. Och han som sa det var det ljus. Det är samma som säger till dig nu, dina synder är dig förlåtna för hans namns skull. Jesus har vunnit en evig fullkomlig seger. Och i Hebreerbrevet 13:8, jag bara citerar nu, han är den samme igår, idag och evighet. Vi kan det, men vi behöver se det med andens hjälp och ljus. Vi läser då Jesaja 57 och 15. Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt det ödmjukas ande, för att ge liv åt det förkrossandes hjärta. Amen. Lämna ditt ord, Gud. Tacka dig att det har fått gå ut nu. Och att det är någon som får ta emot detta. Att du är inte otillgänglig bara för att du bor i det höga. Och bara för att du är den helige. Utan du är tillgänglig, Gud i himlen, genom din ande Jesus Kristi namn. Jag tackar dig. Vi vill inte föra upp i himlen för att hämta dig ner, Jesus. För ordet är oss nära. Jesus, du är så nära så du finns i våra tankar. Du rannsakar våra njurar och tankar. Du läser våra tankar som en uppslagen bok. Ja, Gud, för dig så är allting klart. Du åtskiljer ande, märg och ben, Herre. Du vet precis hur du tankar. Och innan ett ord är på vår tunga så känner vi det, Herre. Du vet precis allting. Nu ber jag för någon som är, verkligen känner sig förkrossad. Som känner sig säkert kanske övergiven. Och som behöver ha det här ordet, Herre. Och som kommer kanske att behöva det när man lyssnar på detta senare, Herre. Och det är min fasta förhoppning att ett maktord går utifrån himlen just nu. Du som är en Gud som kallar på det som inte är till. som om det vore till. Tack att du säger ditt varuljus och du får skina in, Herre. Och tack att du också får sätta igång någonting i änglavärlden, Herre. Du säger kom, då kommer du. Du säger gå, då går du. Du säger gör det du gör, uträtta änglarna detta, Herre. Tack att vi rör oss i en sfär där det är en andlig verklighet, Herre. Jesus, du är herrarnas herre, du är kungarnas konung, och du är en pantel. Jesus, du är på en vit häst, och det namn du har fått är Guds ord. Och det här ordet som vi läser nu, Herre, det är inte bara tryck svärta, utan det är ett ord som är levande, det är ett ord som är verksamt, det är ett ord som är utandat av dig, Herre. Och varje berättelse vi läser om dig, Jesus, och jag känner så starkt, Gud, och jag har sån förtroende för att du finns i dessa berättelser som du kommer läsa om. Du finns där, Herre. Vi har hört dem. Men jag ber att vi ska se Jesus det vi inte har sett, Herre. Jag ber att vi ska höra det vi inte har hört. Jag ber en profetisk ande åt var och en nådegåvor som ska vara i olika människor här nu, Jesus. Jesus, ge oss ett barmhärtigt sinne så vi kan vara tillsammans med dem som gråter, med dem som sörjer, med dem som är ödmjuka, med dem som är förkrossade, Jesus. Jag prisar dig för det, Herre. O, mästare kär, tack att du kom, tack för ditt lidande, och tack att vi får se upp på dig idag, Herre. O, Herre, du avstod inte skammen, du tog det på dig, Jesus, för att vi skulle bli fria, Herre. Och det också ska det vara ett signum för oss att kunna se upp till dig, också kunna vara verksamma i kampen, Herre. Och nu gör vi det som det står, Herre. Vi hämtar vår kraft ifrån dig, Jesus, från en väldiga kraft. Och vi får även ta på oss en ödmjuk men ändå en vapenrustning, Herre. I Jesu namn. Amen. Tack, Fader, för din ord. I detta så ska vi fortsätta vår undervisning. Och vi ska avsluta Lukas 19. Så hade vi lite kvar där som vi bröt, och vi ska knyta ihop den där vi möter Jesus. Lukas 19, det var Zacchaeus som hade fått ögonkontakt med Jesus, och Zacchaeus hade skyndat sig ner och tagit emot honom med glädje. Och då sa en del förargat, han tog in hos en syndare. Och du sa ju Zacchaeus, det vi sa förut, hälften av vad jag har, det ger till de fattiga. Och jag lurat någon på något, betalar fyrdubbelt igen. Jesus sa, idag har frälsning kommit till detta hus, för att också han är en Abrahams son. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Amen. Det här är ju basic, att Jesus har kommit för att frälsa och uppsöka det som var förlorat. Och vi ser att det är också det uppdrag som vi har, och som gör att oavsett vad vi gör i för omständigheter, så har vi en möjlighet att vara med om att uppsöka det som är förlorat. Att ha det som en livsstil, att ha det som en målsättning, att vad vi än gör så har vi möjlighet. Om vi är på ett sjukhus och besöker människor som är sjuka, och så möter vi människor där som vi kanske inte hade vetat om att vi skulle möta, så har vi en livsstil där vi hela tiden ska omsorgs evangelisera dem, om du förstår vad jag menar. Hela tiden försöka få människor till att förstå vad Jesus har gjort för dem. Och en frälsning som är en frälsning enligt Nya Testamentet, det följer alltid av att man börjar vilja göra rätt. Det är en frukt att man börjar vilja gottgöra som Zacchaeus gjorde här. Jag vill betala tillbaka. Jag vill rätta till. Och vi läser ibland, det är så häftigt, när man möter människor som har gjort mycket, och ibland skrivs det mycket om dem, de kristna i Sverige, det är välsignat. Och man åker runt på fängelse, och man åker runt och vill berätta och bekänna. Jag har gjort detta, och man blir fängelsevakt om förlåtelse, och man har den här upprättelsen. Visst är det underbart? Så det är som frukt. Så att det frälst, det är, jag menar så här, det är underbart att få vara här idag och få möta Jesus och få bli fylld med helig ande och få kraft och vara i hängivenhet. Men om vi inte får med oss en frukt där vi börjar göra rätt, börja vilja ha upprättelse rent praktiskt, rent konkret, alltså rätta till saker, gör alltså bra det går, så mycket som på er ankommer sig i giften, och inte låta vrede gå ner, solen gå ner över vår vrede, så vi går lägga oss i oförsonlighet, utan hela tiden, precis som vi är noga med synden, som vi sa innan, så var noga med att hela tiden göra rätt, göra fint. Då blir det automatiskt så att människor ser att det är ett ljus, att det är någonting bra, att det är någonting positivt. Och det följer med en livsstil som Jesus vill göra. Och om vi nu har detta att människosonen har kommit för att söka och frälsa det som förlorat, då vill jag faktiskt ta med er in i apostlagärningarna. Det är väl det åttonde kapitlet är väl jag tror jag, där vi är med om någonting riktigt intressant. Vi går till apostlagärningarna 8. Och det är alltså det vi är inne i nu, det är ju fortfarande att det är tuffa miljöer. Och jag tror att det är bra att ha med det. Församlingen förföljs och skingras, står det apostlagärningarna 1 och 13. Kan gå ut nu då. Det låter ju inte så där muntet. Men ibland när vi läser apostlagärningarna, kanske inte alla gör det, men jag tänker på det ibland, att det verkar vara väldigt härligt och det är underbart. Det är seger, det är andedopp och det är helande och det är allt möjligt underbart. Och det är så lätt att man nästan glömmer de betingelser som är. Och det här är också en väldigt tröst, för att om det är så att det skulle bli tufft här för oss i Sverige, och det ser vi till exempel i Syrien, där många har det jättesvårt, så där det är väldigt mycket som är ute för förföljelse, så kan det inte ta död på församlingen eller ta död på den troendes tro, utan tvärtom händer det ännu mer. Och det betyder att, som jag läste innan nu, den som har förkrossat ande, så finns Gud med det ändå. När det är krossat så är Gud kanske ännu mer tydlig, därför att man behöver honom på ett underbart sätt. Och då läser vi där att det står i att det var samma dag bröt ut i apostlarna 8, så vi ser kanske det är apostlarna 8 och 1, vi ser om det är det. Ja just det, också Saulus har gått med på att han dödades, ja, det var där vi slutade innan. Samma dag bröt ut en svår förföljelse ut med församlingen i Jerusalem, och alla apostlarna skingrades över Judén och Samarien. Stannar jag bara helt kort. Om vi då tänker sig plötsligt in att det plötsligt skulle hända här, eller där vi kom i Mullsjö, att plötsligt så blev det så här och vi skingrar oss. Vad lätt det skulle vara då att inte ha den här uthålligheten och fullborda sitt lopp. Vad lätt det skulle vara att ge upp. Och därför när vi läser de texterna, så ser vi att det är också till för att dels kan vi trösta människor som lider nu. Ha kontakt med församlingar, vänförsamlingar. Jag vet att vi har människor som reser och besöker församlingar i Ukraina. Man har perspektiv där det inte bara handlar inte bara om Mullsjö, handlar inte bara om Jönåker, utan församlingarna här kan betyda någonting för dem som förföljs i andra länder. Man kan åka, man kan ha människor som åker dit med olika hjälpsändningar och ja, ni vet om det här. Det finns ju människor som känner för detta. Vi har en vi känner som heter Roland. Han är ju med från Ukraina, han var där med som bor där. Så han åker där ut genom många år. Och bara han kommer dit, de är förföljda just där han är, så är han är så välkommen, och det betyder så jättemycket. Så vad jag tror Gud vill säga, att även om inte vi är förföljda nu, så har vi möjlighet att också de som är förföljda ska få se och ha kvar blicken på Jesus och inte ge upp sitt lopp. Och då tröstar vi detta, att Gud är nära den som är förkrossad av en ödmjuk ande. Och när den helige ande kommer, då kommer han över dem som är tomma. för att i skapelsens morgon det var det öde och tomt. Första Moseboken 1-3 utan slutte. När Gud säger var ljus, då var det öde och tomt, står det där i vers 2. Öde mörker. Och så när Gud sa det, Guds ord gick ut, då vatte ljus. Men i det här, vi går tillbaka till Apostlagärningarna och andra versen. Några gudfruktiga män begravde Stefanus och höll stod dödskrågan över honom. Hur lätt hade inte varit att ge upp det? Hur lätt hade det inte varit att ge upp? Och inte blev det bättre av i vers 3, men Paulus försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus och drog fram både män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse. Han gör ju lika bra att dra ner, så lär jag av. Men de ville förbjuda sitt lopp. Och lösningen var att de hade blicken fäst på Jesus och visste att de hade fått ett evangelium. Och evangeliet om Jesus, det är egentligen tre punkter. Det är inget krångligt. Det är, jag citerade bara första Korintierbrevet 15, det står att han dog för våra synder enligt skrifterna, och att han blev begraven enligt skrifterna, och att han uppstod igen på tredje dagen, och sen visar han sig för många då, va? Evangelium, dog, begraven, uppstod. I det budskapet, så precis som Guds heliga ande, det står i grundtextordet i hebreiskan där i Moseboken, att Guds ande hovrade, alltså som en helikopter, över det som var ödetomt. Guds ande var över den mörka tomman. Och så när Gud säger var det ljus, då kommer Guds ord. Och när Guds ord kommer, då är anden i ordet. Och det skapas det som inte är synligt, det blir synligt. Wow! Och Jesus är Guds ord. Och det är Jesus var den heliga ande när han döptes och vid flera tillfällen. Och lärjungarna var den heliga ande på pingstdagen. Och det är så fantastiskt detta. Och det blir det Guds ord som går ut. Det ska vi kanske återvända vi hinner till. Men nu är det här. Men det är fantastiskt. För nu kommer det. Filippus i Samaria. Det som hade skingrats gick omkring i vers 4. Det predikar evangeliet. Det som skingrades predikar evangeliet. Jag tycker det är så starkt. Och då ska man tänka sig deras bakgrund. De hade upplevt den heliga ande på pingstdagen. På en dag hade församlingen ökats med 3000 personer. Under och tecken skedde. Petrus, han kunde gå och så kunde han säga, silver gul, det har jag inte, så några dagar senare. Stå upp på vår resorna. Och den som var klar med 40 år reste på sig. Då tror man att det blir ju inga mer problem, va? Och så fortsätter. Och så kommer detta. Med en som heter Saulus. Och så blir det förföljelse. Men att löpa framåt. Det är inte det att i egen kraft måste jag kämpa. Utan det är att vittna om vår frälsare. Jag hörde en. Han blev inlagt på ett ålderdomshem. Han varit med i församlingen antagligen, jag har inga detaljer riktigt där. Men vet ni vad han sa? Jag blev befordrad till det här hemmet, sa han. Det var som ett sjukhem. Och just den inställningen att var man än är, så har man Jesus med sig och kan dela honom. Och då har man blicken riktad på Jesus, men vet också om att han har blicken riktad på dem. Och då när han gjorde det, då står det så här i vers 6, att det höll sig endräktigt till det som Filippus predikade. Det är rätt intressant. Han predikade Kristus. Och så står det att det höll sig endräktigt till det som Filippus predikade. Det betyder att vi behöver inte hitta på något nytt. Vi behöver inte ha, nu har vi någonting nytt här som gör att vi känner att nu är det väckelse. Nu är det en sak. när vi upptäcker nya saker i skriften, då blir det ofta det kommer en våg från den helige ande, och då lyfter vi fram det. Det kan vara olika saker som andens dop, det kan vara helande, och det kan också vara det att man vill leva rent och rätt och göra sig av med synderna. Men vi har allt i Jesus, och vi alltså har en framtid på det här sättet som är fantastiskt. De höll sig till honom när de hörde och de såg de tecken som han gjorde. Nu är vi inne på någonting. Det jag tror, om jag ska rannsaka mig, och kanske det är någon mer, så skulle jag vilja se mer av under, mer av tecken. Jag skulle kunna stå och säga att ja, vi har allt i Jesus och vi är nöjda och vi har det gott här i församlingen. Men jag vill se mer, därför att det står att vi ska växa upp till Kristus. Det finns mer att få, och till och med att Bibeln säger på ett ställe att även om vi ber hur mycket vi än ber om mer, så vill Gud göra ännu mer än vad vi ber om. Till och med mer än vad vi kan tänka. Under höga skrik stod det för andarna ut, och många människor, många lama lytta botades. Och så står det, det blev stor glädje i den staden. Det blev stor glädje i den staden. Det intressanta här var att aktiviteten här, det var, vi stannar där med det. Det var alltså att predika Jesus, det var det som var, gav glädjen. Och det undrar jag så här, finns det saker i mitt liv som gör att jag skulle kunna komma närmare och längre det här med den heliga andes liv, där jag fortfarande inte börjar titta på, och det här tror jag är viktigt, att inte man börjar titta på manifestationerna. Alltså, man tittar på det som sker, för det är ju Simon Trollkarl, han vill läsa vidare. Han var fascinerad av under och tecken, han var fascinerad av orden och var det någonting. Och Sverige då, det är fullt av det här. Slå på en viss tv-kanal i Sverige så ser du det andra och frågar den och den spår och det är medialt och det är New Age och allting. Och ingen dum nu när jag säger detta, men det finns alltså en mångfald av andlighet idag. Man är medveten om det andliga. Och det finns alltså en känsla av att vi behöver inte ha något nytt, utan vi behöver tvärtom gå närmare Kristus, gå närmare korset och känna att vi får förlåtelse för våra synder, och känna att det här räcker mera nog för uppgifterna. Vi behöver växa, för lösningen är att den heliga ande kommer och gör det man inte ska göra. Och jag är inne på ett område där vi plötsligt inte kan ha tre predikningar, tre punkter och predika om det, utan vi predikar Kristus och sen undervisar vi självklart varandra. Men jag känner själv, när vi kommer att bedja här sen och bli tillfälle för det längre fram under den här helgen, så välkommen att tillsammans be för mig, be för Elisabeth. Vi ber för varandra, för vi tror att det sker något när vi ber för varandra, att det är något som behöver frigöras. Och det är två saker. Det är befrielse. Det vill befria oss som kristna, att vi känner oss hemma hos pappa Gud, så att vi vågar gå ut i detta som inte varit ute innan. Människor behöver befrielse också, de vi möter. Och Det är saker som bara kan lösas med bön, det säger Jesus själv. Sen är det saker som också behöver med själavård och samtal och bibelord, självklart, och det går ofta hand i hand. Men just att få ha ögonen fäst på Jesus på det här området. Och här känner jag själv att här behöver jag verkligen ha förbön. Mycket förbön. Underbart. Sen tror jag, det skickar jag bara med nu, jag tror att det är väldigt vettigt att be, när man nu ber om att Jesus ska komma med den heliga ande och människor ska få uppleva honom, att man får bli bevarad i det här ödmjuka, och var förkrossad även när det börjar ske saker och ting. Vi har sett i en del fall när människor, både kvinnliga och manliga, har fått andliga gåvor funktion, så har det sen blivit så fixering vid gåvor, manifestationer, så att efter ett tag har det blivit fel och det har uratat. Och därför är det viktigt att hela tiden återvända till Jesus. Och Jesus säger, många ska på den dagen, säger han i Matteus. Hjälp mig nu, 7 är det väl? Det kommer direkt till, så jag går in i Matteus 7. Så säger han så här någonting. Ni känner så här, just den. 7 och 21. Tar vi som en passus nu här. Det står att han talar om frukten, när man ska känna igen falska profeter på frukten. Inte ska var en som säger herre, herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske fares vilja. Många ska säga till mig på den dagen, herre, herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn, och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andra, och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar. Men nu ska jag säga den sanningen, jag har aldrig känt det, gå bort ifrån mig, ni laglösa. Och i första påseendet så, det är Jesus som säger detta. Och det tycks som att man kan alltså komma så fel, om man bara det fungerar. Tänker man bara det fungerar, då är det lätt att bli fel, tror jag. Utan det måste vara Jesus-centrerat här också. Därför att med hjälp av ditt namn har man gjort mycket. Och jag har ingen förklaring för det. Men jag vet att jag har sett och jag har lyssnat på möten, predikanter, där det sker under tecken. Och då står det i skriften så här, pröva allt. Det får jag göra som lyssnar. Och det här är viktigt. Och jag får behålla det goda. Det betyder att jag behöver inte hålla med om allt. Ibland så känner man att det känns inte rätt, det känns inte riktigt. Och då måste man vara så ärlig så att man kan få säga det. Det är inte att man bara kritiserar alla för att det sker under tecken. Men under och tecken är inte detsamma som att allt är godkänt. Inte med skriften. Utan vem är det som får höran? Är det Jesus eller predikanten? Och jag säger detta nu för att vi tror att det är en tid där Gud vill fortsätta att utgjuta många som ber för vårt land. Och när gåvorna kommer, då är det också lätt om vi läser att falska profeter kommer. Jesus har varnat för detta, och vi måste ha med den bilden. Vi behöver inte bli andliga poliser, men ofta så känner man det har med andebedömningens gåva, och den ska vi verkligen be om här under helgen här, och att vi får del av. För det är så här, man bara vet att det inte är rätt, fast man kan inte sätta fingret på det. Men sen kommer teologen ibland, det kan ju vara någon, vem som helst, pastor eller någon, som kan bara ha en bibelstudie om det och klargöra, aha, det var det jag kände. Känner ni igen det, va? Fåren känner min röst, säger Jesus, och följer honom. Men man följer inte en främmande. Men i början kan det vara att man gör det. Och man då, och nu är det så här, när det brinner någonstans, då ska vi be för det och välsigna det. Men vi kan alltså känna att med Jesus och evangeliet så är det det som är möjligt i mitt liv. Jesus är Herre i mitt liv, han är Herre. Visst är det underbart? Visst är det fantastiskt? Och resultatet är att människor först och främst börjar få en relation till Jesus. Det har jag bett om med bön där jag går fram. Först och främst måste jag ha en relation med Jesus, i relation med Fadern, i relation med den helige Ande och Guds ord. Det är det viktiga, att synden blir förlåten och att människor lever i gemenskap med Gud. För annars är det så att när prövningar kommer, det är därför vi måste uthålla. Ja, då plötsligt då börjar man och nej, jag vet inte om jag vill vara med här länge, det är inte likadant nu, alltså det står ju i Johannes 6 och 66 och 68. Johannes 6, 6 och 68. Så står det så här vid ett tillfälle då Jesus har talat om livets bröd och att han är det här brödet, han har sagt till judarna som kommer nu ifrån himlen. Och ni vet, för en jude så var det här, det var ju verkligen hädelse. Det var ju det som hände på Mose tid. Men det står så här: efter detta drog sig många av hans lärjungar undan och slutade vandra med honom. Ser ni det? De fullbordade inte sitt lopp, för de tyckte att det som sades, det var inte rätt. Är ni med? Tänk att man kan slå. Man vandrar med Jesus, fysiskt ser honom, och plötsligt när han börjar tala om hur stor han var. Och jag ska försöka återkomma till resten sen längre fram. Jesus Kristus storhet. Och då följde jag inte in i den teologiska smaken. Utan så stor var han inte. Utan då drog man sig undan och drog sig bort ifrån. Slutade den andra med honom. Och då säger Jesus: inte tänker väl ni också gå? Och svarade Simon Petrus: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. Och då hör vi igen: du har det eviga livets ord. Det är det här jag håller här. Detta är i tryckt form, är det Gud utan Guds ord. Därför det som står här, det är det som avgör vad som är sant och vad som är falskt. Du behöver inte köpa allting och behöver inte kritisera allt heller. Men i dessa tider så är det mycket, och blir det väckelse, och vi får många in här, och de kommer från alla möjliga sammanhang. Det är viktigt att det här. Och jag råkar se här nu, jag vet att vi har en bibelskola startat här. Jag har sett vända församling hade det. Det är det bästa man kan ha. Grundlig bibelskola. Så gratulerar vi. Hoppas kunna följa på nätet. Det är fantastiskt. Alltså vara rotad i skriften och veta det. Och det behöver ju inte att man blir en angepolis, utan det är bara att man får en urskiljning, en automatisk urskiljning. Och den behöver, jag behöver ha den. Jag behöver ha urskiljning, hjälp varje dag, så jag inte blir för kritisk. För att jaha, det står inte så riktigt. Nähä. Och jag ofta får säga så här: jag prövar allt, men jag håller inte med om allt. Och så får jag behålla det goda, va. Men när sen folk kommer och säger att jag har fått möta Gud, då blir jag jätteglad. Men vi säger att han har klart för oss, vi är olika. Och vi uppfattar också Gud olika, och vi beter oss olika. Det är inte det jag talar om nu, utan det är just läromässigt när det blir fel. Och nyckelordet här med Herre, Herre, jag känner inte. Det var ju detta som jag nämnde förra året här, och alla var inte här kanske. Det var detta att jag har aldrig känt det. Alltså, man har inte sett på Jesus på det sättet att man känt honom. Det är det här gnosko igen där, va? Alltså, man har inte relationen med Jesus. Så har man Jesus-relationen, då kan man säga så här: då kan man gå ett par stycke och man känner att det händer ingenting. Men jag har honom. Han räcker för dig. Ja, men jag har gått så många år nu och jag har inte fått uppleva något. Ja, men du har ju Jesus med dig. Det räcker för dig. Ja, men jag kan inte göra det och det och det och det och som andra gör och säger. Jag har inte upplevt det. Ja, men du har ju Jesus. Det räcker. När du kommer fram till far i himlen, då behövs inte nådegåvorna. De är bara till nu medan vi bygger. Och det är jättebra att vi hör dem. Det är som byggnadsställningen. Man sätter upp ett hus, så har vi den nådegåvan där, sen har vi den på den sidan, och så bygger vi upp ett heligt tempel i Herren, som det står, va? Men det är ju bara, ja, vad står det? Vi går ut med det. Det står i andra Korintierbrevet, eller väl 13 kapitlet. Första Korintierbrevet, förlåt mig. Tack. Vår nya testamentet i alla fall, och är någorlunda rätt. Det är skönt att komma hit och bibelstuga, att man vet var man är. Det är underbart. Jo, det är så här att kärleken, den förgår aldrig. Står i 13 kapitlet, första Korinthierbrevet. Och då har vi läst om kärleken. Det gör vi inte nu, utan vi tar i vers 8. Kärleken upphör aldrig, men profetiorna skall upphöra. De kommer inte behöva när vi kommer fram till himlen, men vi behöver dem nu. Vi behöver mycket profeter, mycket profetior. Och tungomålstalandet skall tystna och kunskapen skall förgå. Alltså den kunskap vi har nu, det är bara ett styckverk. Alltså du har din bit, jag har min och någon annan har sin. Och tillsammans så blir det väldigt mycket. Det är därför det är väldigt bra att vara med i en församling. För då får man lära sig av varandra. Och då är det inte det att vi ska bli likadana, kunna lika mycket. Eller så dåligt samvete för någon kan mer i Bibeln. Eller någon kan sjunga mer. Utan du ska gå fram med Jesus inom det område som är dig bekvämt, va? Och det är där du ska både vara en vakt emot det som är falskt, men också vara en uppmuntrare när du ser barn och ungdomar, så du kan pusha dem så de växer i de rätta gåvorna. Andliga fäder och mödrar i församlingen. Det är det som behövs i kärlek. Och det står också, till det vi förstår till en del och profiterar till en del, men när det fullkomliga kommer ska det förgå som är till en del. Och det fullkomliga, Bibeln är fullkomlig, men det fullkomliga, det är när vi ska se Gud ansikte mot ansikte. Och då är vi framme vid Uppenbarelseboken 21, vilket jag kommer säkert återkomma till under helgen här. Att se Gud ansikte mot ansikte, jag nämnde det lite förut, det är det fullkomliga. Och när jag var barn, säger Paulus, så talade jag som ett barn, tänkte som ett barn och förstod som ett barn. Men sedan jag blivit man har jag lagt bort det barnsliga. Och så säger han, Paulus, som hade varit uppryckt, ja, till tredje himlen, sa han. Jag vet inte om det var i kroppen eller med kroppen, för att höra ord som, ja, det är inte lovligt för någon människa att säga de orden, sa han. Och nu är det full respekt för. Men när det kommer många böcker så om himlen, hur det är i himlen, hur det ser ut i himlen och vad man upplevt där, så måste man läsa det ljuset och Bibeln. Man tackar Gud för upplevelse, men ändå så Paulus, han fick inte ens uttala den. Och det kan vi bra veta. Och sen är vi jätteglada när det kommer personliga saker så här man kan få uppleva. Så att, men Bibeln sätter sig att pröva allt och behålla det. Det är viktigt. Inte bara svälja allt, inte hela paketet. Det är viktigt. För att se, ha ögonen på Jesus. Och får man reda på mer av sånt av vad som står i Bibeln och som Paulus inte fick nämna, då är det anledning att stanna upp lite. Och så står det så här: när det fullkomliga kommer ska det förgå som är till en del. När jag var barn talade jag som ett barn, tänkte som ett barn och förstod som ett barn, står det i vers 11. Men sedan jag blivit man har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del. Nu förstår jag endast till en del. Kan ni känna igen det? När det gäller det här andliga manifestationer, när det gäller under tecken, då måste jag kanske mer än andra säga att nu förstår jag endast till en del. Men jag är öppen, jag är nyfiken, jag vill upptäcka mer. Och jag vill se Jesus i detta. Och jag vill se Jesus i mina syskon. Jag vill se frukten när människor som upplever Gud, de blir glada i Jesus. Man får närkontakt med Herren, man prisar honom och lovar honom på olika sätt. Men då ska jag känna fullkomligt liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Då ska jag känna fullkomligt, inte nu. Nu kan vi inte få reda på allt. Nu är jag beroende av dig. Jag är beroende av dig, beroende av mig, jag är beroende av dina gåvor. Och därför får vi aldrig kasta sten på dem som upplever sånt fint som inte vi gör. Det är viktigt. Men ändå så får vi känna efter hur är det. Sådär. Men det fina är ju att vi kan få uppleva det i församlingen. I församlingen. Eller när jag är ute och åker på traktorn eller vallar mina får eller hundar eller hundågor som våra barnbarn har. Hon jobbar på ett hundågis. Det är fantastiskt att få gå där och känna andliga nödegåvor mitt i det här. Kommer folk och hämtar hundar och allting. Tänk att få ha det så. Så jag önskar det. Underbart. Ja. Det är fantastiskt. Härligt. Och så har vi kvart över. Vet jag en sak? Jag är väldigt glad att jag får vara här då. Nu ska jag bara ta lite vatten och så känner jag bara så här. Låt det sjunka ner lite grann. Vart lite mycket. Och jag ska försöka sammanfatta. Gå inte in i något nytt nu. Att fullborda loppet, det är att längta efter den heliga ande under och tecken. Men det är också att det kan komma med Jesus där vi är. Om du är i lidande, i bedrövelse eller förkrossad, så är det där Gud kan komma. Du behöver inte köpa allt som säljs, allt som kommer utifrån som du tycker verkar konstigt. Du behöver inte bli konstig och lustig när helig ande kommer över dig. Du behöver inte bli full så du inte kan köra bil. Om du reagerar på det behöver du inte göra det. Och när jag säger det här så är det med full respekt. För den helig ande vittnar om Jesus. Predikar om Jesus. Och sen kan man få uppleva Jesus på sådana sätt som man inte kan förklara. Men jag menar, alla har inte samma upplevelse. Om jag menar, om jag skulle möta någon som, eller tala med någon hur det gick till när man fick uppleva den heliga ande till exempel, då skulle den ha sin berättelse och då skulle någon säga: åh ja, Guds ande kom över mig här så jag visste inte hur jag var hemma och jag har hört detta och det är underbart, det är fantastiskt. Mitt i hemmet kom den heliga ande över mig, jag hade bett i kyrkan om det blev andedött och sen sa den som var jämte: jag tittar den och fått stollarycket, förstår ni, smålandskan. De trodde att de var helt nippor, va? Och det betyder inte att det är fel på upplevelsen. Men det som är, jag tror att det behöver korrigera oss, det är att inte vi behöver bli precis likadana som den. Det är det vi säger nu. Eller om någon säger: jag blev så pass trogen så jag kunde inte köra bil, jag kunde inte göra det. Så att vi har vårat. Men jag tänkte så här. Jag har faktiskt om nu. Jag ska ta kort. Ni frälst. I vår församling. Förbön. Varje möte. På en gång i veckan. Då fick man gå fram till första bänken av förbön. Och då ville jag bli andedöpt. Och gick fram där. Och då gick jag fram. Och visst inte, jag hade läst om det här. Vi kommer att prata om det lite sen i veckan. Och jag visste, jag vill inte bli konstig. Jag vill inte bli så här. Utan jag måste bli. Och jag vill inte bli pastoriserad eller leta så här heller. Utan jag vill vara i andra. Men jag sa att jag vill ha dig Jesus. Och jag vill vara ledd av dig i det heliga ande. Och jag vet att när jag är frälst, då har jag kontakt med Gud. Jag har den heliga ande i mig. Min kropp är tempel åt den helige ande. Men det är som att skatten som jag fått, den också vill komma ut i mina tankar på olika sätt. Och det jag ville då, det var att jag ville tacka Gud och prisa Gud som jag har sett dem gör som blir andedöpta. Att de har slags inneboende kraft hade de så de kunde tänka om att ramla på. Och hela dess gåva för att komma från funktionen var bra. Just att få vara friheten. Att friheten att vara tyst och bara stå här. Eller friheten att gråta inför tronen. Eller friheten att bara tacka Jesus. Och det är bara dubbla ord som inte jag förstår. Och vi kommer nog in på det lite sen. Men att känna att även om jag inte får detta på det sättet som jag tror, så är jag med i laget ändå. Hela tiden, du är inte utanför, du tror på Jesus, du har din personlighet och du har den. Men att få göra det på ditt sätt. Och då kom det fram, det var äldre, det var äldstebröder, och de var äldre med. Och de pratade så här, jag var ny då, Huskvarna var det, var väldigt. Ja, nu ska vi se här. Och så lade de händerna, så bad de, ja, och citerade en bibel, och vi kommer till dem sen. Ja, och så sa de efter ett tag, har du förnummit några främmande ord inom dig, Janne? Förnummit, alltså har du känt att det är några främmande ord som rör sig inom dig? Nej, det har inte gjort så. Ja, men om du gör det, så ge dem till Jesus då, sa de. Så sa de till mig. Och jag, sen när jag var hemma i lägenheten, för jag har alltid haft det så att jag var ofta lite spänd när jag skulle gå fram till första bänken. Jag tyckte folk tittade på mig och det var inte så där, va? I början var det där, sen då man känna församling och blir lättare. Men jag tog det som en hemläxa och började bli hemma i lägenheten. Och så sa jag, Gud, jag vill ha det som du vill att jag ska ha. Och det här med det heliga ande, jag skulle ha det för prisa och tacka dig. Och sen hade jag läst i Bibeln att när man till exempel en del av det här med heliga ande är att man ber tungotal. Och då kan man be i tungotal. Jag begriper det inte. Mitt förstånd begriper det inte. Men Gud begriper det, och det bearbetar problemen omkring mig. Då blir jag riktigt intresserad. Alltså att det fanns ett sånt bön i anden som gjorde att man kunde fortsätta och se på Jesus som strålande och ändå tala i anden, istället för att se på tungor, tala lite ord där, lite ord där. Fokus på Jesus. Och då hände det hemma lugnt och fint. Och fick jag höra 2-3 ord talar jag. Och då jag läser psalm 103, att allt vad andra har lovar Herren, och allt i mig vill jag ge till Herren, ungefär så står det fritt översatt. Så det var hemma, kan jag ju träna, va? Det är inte farligt. Jag menar, man vill ju vara äkta, man vill inte vara lugn. Men jag sa att jag vet inte, Gud, vad det är sant, men jag ger dig till honom. Och då märkte jag att när jag gav dem orden i mina böner, kan det vara 2-3 ord, då blev det en process som gjorde att jag blev uppbyggd. Alltså jag kände att det här var något i detta, va? Och där startade en vandring med Jesus, där jag vågade tro på honom att han inte ger en orm när jag ber om en fisk. Wow, och det ska jag upptäcka mig sen. Men Jesus har en skräddarsydd helig andeupplevelse för det, kommer ihåg det, som passar din personlighet. Ibland vänder han upp och ner på personligheten med, och låt honom göra det. Då gjorde han på Saulus i Fantassus. Det var inte Saulus som bestämde hur han skulle bli. Han gjorde inte så här, jag är teolog, så att nu ska jag göra på ett visst sätt. Utan nej, han fick utmyka sig, och han förkrossade han det. Tackar Jesus för den här samlingen, vad du har berättat åt oss, för våra vänner som ska ha den här fina grejen nu. När vi berörat saker här, Jesus, vi ska orka fullboda loppet. Vi ska göra det under olika omständigheterna. Ibland kan vi ta emot, ibland kan vi vara förvirring när vi undrar hur allt är sant. Vi har bara en konsultation, Jesus. Hjälp oss att inte döma någon, men tack att vi får bedöma vad vi själva inte måste gå in i, utan får gå in i det som känns bekvämt, det syns riktigt och rätt, Herre. Jesus, vi älskar dig. Amen.